Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Jag vill varna alla lyssnare att det här avsnittet innehåller flera detaljerade och obehagliga beskrivningar av ett misstänkt mordfall.
Första dagen i rättegången mot två unga kvinnor från Vetlanda som misstänks för att ha mördat en 21-årig kvinna efter en utekväll i höstas och sen försökte bränna och gömma undan kroppen.
Fem månader har gått sedan 21-åriga Tove försvann. Och rättegången i Eksjö tingsrätt kom att avgöras av hur väl åklagare och försvarare presenterar sina bilder av händelserna som leder fram till Toves död.
Varpå tar ett grepp om Toves hals, trycker och håller kvar greppet och att här stryper Tove till döds.
Inför rättegången har de misstänkta gett olika versioner av hur pass delaktiga de är till Toves död.
Har gjort som hon har blivit tillsagd eftersom hon har känt sig tvingad.
Alltså strypvåldet kan vara dödligt eller icke-dödligt och det här våldet på halsen är inte dödligt.
Åklagare Adam Rullman är fast besluten om att han ska lyckas få båda misstänkta dömda för grovt gravfridsbrott och mord.
De nu planerar att ge igen för det som har hänt inne på nöjet mellan Tove och...
Hon sa att det var på länge. Och om hon 18-åringens försvarare, Mikael Svegfors, väntas gå på linjen av att hans klient sovit då mordet begåtts och att hon senare tvingats hjälpa till att bära kroppen av rädsla till 20-åringen. Clea Sangborn, som försvarar 20-åringen, väntas stå fast vid att båda misstänkta begå handlingarna som leder till Toves död tillsammans. Men att hennes klient inte haft för avsikt att döda Tove.
18-åringen har ett tydligt bättre utgångsläge än vad 20-åringen har.
Det här är Försvunnen. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Vill du höra avsnitten innan alla andra? Ladda ner Nordio-appen.
Åklagarsidan, Adam Rullman, kammaråklagare från Jönköping. Sen sitter på den sidan också två målsägande biträden, advokaterna Karlsson.
I huvudsalen sitter åklagare Adam Rullman. Strax in till honom sitter målsägarbiträdena Anders Hanna och Uno Karlsson. Anders Hanna representerar Toves pojkvän och Uno Karlsson representerar Toves familj. In till åklagare och målsägarbiträdena sitter Toves närmsta anhöriga. På andra sidan salen sitter 20-åringen med sin försvarsadvokat Clea Sangborn och 18-åringen med sin försvarsadvokat Mikael Svegfors. Resterande platser tas upp av åhörare, media och experter som Leif G.W. Persson. Ni kommer nu få höra hur åklagare och försvar ser på åtalspunkterna. Namnen som diskuteras i anförandena är maskade för att skydda de inblandades identiteter. Åklagare Adam Rullman leder åtalet mot de misstänkta. När han ska inleda rättegången ser han samlad ut då han ställer sig upp för att förklara gärningspåståendet.
Han har den 16 oktober 2022 i Vetlanda kommun obehörigen flyttat, skadat och skymfligen behandlat Tove lik. Därvid har förpackat och därefter transporterat Toves döda kropp från Storgatan i Vetlanda till ett skogsområde i närheten av Skurebo där kroppen placerats. Har sedan antänt kroppen, Senare samma dygn har återvänt till platsen och hällt brandfarlig vätska över kroppen och på nytt antänt densamma. Brottet bör bedömas som grovt då kroppen genom brand tillfogat svår skada. Vidare har brottet varit av särskild hänsynslös art och hanteringen av kroppen syftat till att dölja allvarlig brottslighet samt även försvårat brottsutredning och utredning om dödsorsak.
Clea Sangborn är 20-åringens försvarsadvokat. När hon förklarar 20-åringens inställning till mordanklagelserna står fast vid att 20-åringen är oskyldig till mord. 20-åringen som sitter bredvid är klädd i en mörkblå tröja och verkar initialt lugn med tanke på omständigheterna.
Vi börjar med advokat Sangborn, vilken inställning som finns.
Bestrider att hon gemensamt och i samförstånd med uppsåtligen har berövat Tovet livet genom att ha kvävt henne till döds genom strypning. Och om jag på en gång får ange en kort grund då för inställningen som man kan göra enligt rättegångsbalken.
Varsågod.
Ja, den korta grunden för inställningen är att dödsorsaken enligt vår uppfattning inte är kvävning just genom strypning. Min klient har inte strypt målsäganden till döds. Ett kortare stryptag är inte dödligt. Det finns fler fynd.
18-åringen sitter vid sidan om sin advokat i en orange luvtröja och ger även hon ett lugnt intryck i början av rättegången. Hennes försvarsadvokat, Mikael Svegfors, fortsätter att hävda hennes oskuld.
Vi lyssnar till advokat Svegfors. Varsågod.
Tack. Förneka gärningen. Hon har inte varit delaktig i någon form av våld eller fasthållning. Hon har inte befunnit sig i rummet där hon efteråt har förstått att våld mot målsäganden utövades. Det är åtalspunkten 2. Förneka gärningen grovt gravfridsbrott. Hon har uppmanats av att ta tag och bära målsägandens kropp. Hon har gjort som hon har blivit tillsagd eftersom hon har känt sig tvingad. Hon har inte på något sätt medverkat till att skada eller skymfligen behandla målsägandens kropp.
Adam Rullman beskriver det misstänkta händelseförloppet utifrån den tidslinje han tagit fram under utredningens gång. Hans uppfattning är att händelserna natten mellan den 15 och 16 oktober är planerade och någon typ av hämnd.
Vad gäller då jag påstår har ägt rum så börjar den här kvällen i lägenhet och har en förfest. Därefter så tar man sig mot utestället Nöjet i Vetlanda. Tove å sin sida, hon är hemma i lägenheten tillsammans med sin pojkvän. Men även hon går under kvällen till utestället Nöjet. På Nöjet så påstår jag att Tove och konstellationen träffar på varandra eller stöter på varandra. Och det uppstår någon typ av bråk dem emellan. Det är inte helt klarlagt, eller det är inte klarlagt vad det är som har hänt. Men Tove beskriver i ett sms på natten klockan 01.08 till sin pojkvän att slog mig. Och sin sida har också beskrivit det här bråket i ett textmeddelande till en bekant som heter när hon beskriver att Tove kastade sig över mig och hamrade slag i huvudet på mig. Hade inte mina vänner varit där och skyddat mig hade jag kunnat skadats ordentligt. Så det finns två olika beskrivningar av vad det är som har hänt i den här konflikten mellan och Tove. Det finns inga vittnen från Nöjet som har sett den här händelsen. Efter stängning så påstår jag att väntar på Tove utanför Nöjet. Jag gör gällande att de nu planerar att ge igen för det som har hänt inne på Nöjet mellan Tove och de här tre träffas utanför och ber Tove följa med. Och det gör hon. Och sällskapet går då mot bostad.
Toves pojkvän tar plats för att höras. Han är klädd i en svart sweatshirt och verkar lugn när åklagaren börjar ställa sina frågor om kvällen då Tove går till Nöjet. Toves pojkvän berättar att han och Tove spenderar kvällen hemma hos honom men att Tove säger att hon vill gå till Nöjet med deras gemensamma vänner.
Du får ju ett meddelande från Tove under kvällen. Ja. Minns du det?
Ja.
Det stod slog mig.
Ja.
Sen ser man också att strax därefter så har ni ett telefonsamtal. Nu minns inte jag om det är hon eller du som ringer där. Men...
Det är jag som ringer upp hennes fot när jag ser sms'et. Ja.
Vad kan du berätta om det samtalet?
Nej, alltså hon sa ju det bara att hade slått henne. Och sen var det att Tove hade kommit fram och sagt något, har jag för mig. Men det vet jag inte helt och hållet. Nej, men så sa hon bara att vi tar det när jag kommer hem.
Mm. Ni har kontakt en gång till. Då är klockan 01:49 för att vara exakt.
Ja, precis.
Minns du det här samtalet?
Ja, till viss del. Ja. Jag är ju...
Kan du berätta om vad Tove säger då?
Nej, jag ringde ju henne. Och då sa hon att hon var på väg till... Och så hörde jag ju några prata i bakgrunden och då fick jag ju till med att det var... som var med henne. Och jag avrådde ju henne att gå dit för att det blir bara bråk. Och det tyckte inte hon skulle ta det när de hade druckit allihopa. Men hon ville dit och då sa jag bara att då får du höra av dig om det är något.
Mm. Vad sa hon var syftet med att hon skulle dit då?
Att de skulle prata ut om det.
Prata ut om bråket. Om bråket som har varit på kvällen?
Ja.
Ja, okej. Hur var hon då?
Jag märkte inget konstigt på henne. Hon verkade glad.
Mm. Okej. Sen så sa du att du avrådde henne från att följa med.
Ja.
Varför gjorde du det?
För att de har bråkat innan och jag litade inte på det. Jag tyckte det kändes lustigt att hon skulle dit.
Mm. Vill du utveckla det?
Alltså just att det har varit så mycket bråk och det har sagts osanningar. Nej, jag litar inte på dem. Det är svårt att utveckla, så...
Åklagare Adam Rullman fortsätter sitt anförande.
Efter en kort tid i lägenheten så hamnar alla tre i lägenhetens badrum. Tove och står inne i badrummet och står vid dörröppningen. När Tove ska ta sig ut från badrummet försöker hon tränga sig förbi och knuffa till eller putta till med axeln. Så påstår jag att tar tag i Tove och fäller henne så att Tove faller till golvet på badrummet och hon hamnar på rygg. Sätter sig då gränsle över Tove som är vid medvetande och pratar. Hon kränger med kroppen och frågar vad de håller på med. Hon riktar sina armar upp mot som sitter över henne. Jag påstår då att tar tag i Toves händer, håller fast dem, varpå tar ett grepp om Toves hals, trycker och håller kvar greppet och att här stryper Tove till döds.
Åklagarens uppfattning är att det finns starka bevis som tyder på att både 20- och 18-åringen har deltagit i mordet på Tove. Hans bild är att Tove är på väg ut ur badrummet och knuffar till 20-åringen med axeln. 20-åringen tar tag i Tove och kastar henne i golvet. Tove hamnar på rygg och 20-åringen sätter sig över Tove. En kamp uppstår. 18-åringen håller fast Toves händer och 20-åringen tar ett strypgrepp och håller sedan kvar greppet. Tills dess att Tove dör.
Vi ska lyssna till advokat Svegfors. Varsågod, ta mikrofonen där, jag är utmärkt.
Tack.
18-åringens försvarsadvokat, Mikael Svegfors, berättar om dagen innan det misstänkta mordet. Tillsammans med 20-åringen åker 18-åringen direkt från skolan till Göteborg för ett evenemang. Enligt Mikael Svegfors är de misstänkta ute mellan klockan 8 på kvällen till klockan 6 på morgonen. Sedan sover de cirka 3 timmar. Innan de kör tillbaka till Vetlanda för att sedan direkt börja förfesten innan de går till nöjet lördagen den 15 oktober.
Under förfesten så drack flera glas vin. Hon tog även med en rejäl mugg med vin som hon drack på vägen när de gick till nöjet tillsammans. På nöjet så drack hon ett par stora drinkar. Den sista drinken skälper hon i sig kort innan nöjet stänger. Effekten av det här är att redan på nöjet och under promenaden därifrån börjar må illa. Hon var mycket, mycket trött och kände sig mer illamående när hon kom inomhus på. Det här illamåendet håller i sig under resten av natten egentligen. Huvuddelen av tiden i lägenheten tillbringar därför i sovalkoven, sovande. Hon går vid några tillfällen till badrummet på grund av illamående.
Mikael Svegfors försvarar 18-åringen med att hon lidit av sömnbrist och ätit dåligt dagen innan det misstänkta mordet. På det dricker hon alkohol kvällen den 15 oktober. Han menar på att det är de här omständigheterna som gör att 18-åringen mår illa under majoriteten av kvällen då det misstänkta mordet äger rum. I sin beskrivning av händelserna som utspelar sig i 20-åringens lägenhet ger han en detaljerad bild av lägenhetens planlösning och inredning för att förklara hur Tove kan ha mördats utan att 18-åringen hört något.
Jag tänker om åklagaren kan lägga på skissen över lägenheten på sidan 20 i protokoll B. Som alla ser här så har vi badrummet högst upp i det vänstra hörnet. Tittar man noga där så ser man att badrummet ligger egentligen bakom två stycken garderober i hallen. På andra sidan så har vi en klädkammare och murstocken. Snett ner i diagonalens riktning så finns det en mellanvägg eller en vägg, och bakom den ligger sovalkoven, alltså där har befunnit sig. Och framför sovalkoven, alltså diagonalt då från sovalkoven mot badrummet, så står det dessutom ett piano. Så jag har sovalkov, vägg, piano, murstock, badrum. Allt det här påstår jag är ljuddämpande i förhållande till den plats befinner sig, och det bör ju gälla i synnerhet om oväsen från badrummet kommer genom islag eller liknande mot golvet inne i badrummet.
Hanna Lindblom är försvarsadvokat och delägare i advokatfirman Altin. Jag kontaktar henne för att förstå hur en försvarsadvokat tänker och hur hon ser på bevisningen i fallet.
Hennes advokat har ju redovisat hennes inställning, och det är ju att hon har ju inte ens varit närvarande. Hon har befunnit sig i en annan del av den här lägenheten. Och det är ju egentligen bara 20-åringens uppgifter som finns om att 18-åringen överhuvudtaget skulle ha varit med kring det här som hände med Tove i badrummet. Och enligt praxis så ska det egentligen det räcka med en medtilltalads uppgift för att fälla till ansvar. Det räcker inte. Det behövs annan bevisning. Och där har ju åklagaren egentligen ingen annan bevisning mot 18-åringen. Vad gäller själva det här kritiska händelseförloppet. Sen finns det ju indicier som möjligen talar åt ett annat håll. Men vad gäller direkt bevisning så finns det ju ingen sådan mot 18-åringen.
Det som jag ska göra nu är att gå igenom det rättsmedicinska utlåtandet, och då vet jag att det kan finnas önskemål av vissa som lämnar salen, så jag pausar lite.
Okej, det var några som ville lämna salen.
Sådana som inte vill höra detta.
Ja. Finns det sådana personer eller? Men det går bra att gå ut då i sådana fall.
Toves anhöriga lämnar rättssalen innan åklagaren ska läsa upp den rättsmedicinska rapporten. Alla ser väldigt tagna ut då de lämnar rättssalen. Under tiden åklagaren läser upp den rättsmedicinska rapporten sjunker 18-åringen ner i sin stol och lägger ansiktet i sina händer. 20-åringen, som annars haft blicken på den som pratat, börjar flacka med den och fingra med händerna. Vi vill varna känsliga lyssnare för att rapporten innehåller grafiska beskrivningar som kan anses stötande.
Av utlåtandet framgår följande vad gäller skador. Den sammantagna skadebilden är förenlig med att skadorna på halsen, armbågarna och ryggen uppkommit genom att den avlidna hamnat på rygg på golvet, att den avlidnas armar hållits fast och tryckts mot golvet av den ena misstänkta samtidigt som den andra misstänkta utsatt den avlidna för yttre våld mot halsen i form av framifrån anbringat grepp med två händer med tummarna parallellt om struphuvudet halsen och tryckande våld mot bålen och ryggen mot hårt underlag när en misstänkt satt sig på den avlidnes mage eller bröst. Den sammantagna skadebilden kan också vara förenlig med att skadorna på halsen, armbågarna och ryggen orsakas av en person. Sannolikheten för ett sådant scenario ökar om den avlidna befunnit sig i en försvarslös ställning, till exempel på grund av medvetandepåverkan till följd av skador i huvudet. Brännskadorna har ett utseende som starkt talar för att de har uppkommit efter döden. Brännskador och förruttnelseförändringar har försvårat bedömningen. Slutsatsen om dödsorsaken lyder att undersökningsfynden talar starkt för att dödsorsaken varit kvävning till följd av manuellt yttre våld mot halsen, så kallad manuell strypning. Kompromettering av andningsrörelser genom tryck mot buken och åtminstone partiell immobilisering av bröstkorgen genom tryck kan ha varit av bidragande betydelse för uppkomst av dödsfallet. Undersökningsfynden talar starkt för att dödsfallet orsakats av annan person. Den samlade skadebilden utesluter olyckshändelse.
20-åringens försvarsadvokat menar att den rättsmedicinska rapporten inte bevisar att det är 20-åringens handlingar som leder till Toves död. Även den här ljudupptagningen innehåller grafiska beskrivningar som kan uppfattas som stötande.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Jag är överens med åklagaren på alla punkter egentligen, utom efter. Åklagaren sa så här: tar grepp och håller kvar. Hon stryper Tove till döds. Och det är precis innan det stycket som åklagaren och jag har olika uppfattning. Det här är dödsorsaken enligt rättsläkaren. Att undersökningsfynden talar starkt för att dödsorsaken varit kvävning till följd av manuellt yttre våld mot halsen, så kallad manuell strypning. Jag börjar med den satsen först. Och här kan jag bara konstatera att våran inställning här är har hållit ett kortvarigt strypgrepp runt målsägarens hals och hon har uppgett att det här stryptaget har varit högst 10 sekunder. Ett stryptag på 10 sekunder är inte dödligt och stryptaget som har hållit, av det stryptaget så har målsägaren fått de här skadorna på halsen. Alltså, och de här skadorna på halsen, det är oväsentliga skador för döden, för att människor stryper varandra i hemmet ganska ofta. Det är kvinnor som blir strypta, inte till döds, men det är exakt samma skador vid strypning som vi icke... Alltså strypvåldet kan vara dödligt eller icke dödligt och det här våldet på halsen är inte dödligt. Och sen då är det andra typiska fynd för kvävning genom strypning än just de här på halsen. Det saknas i det här fallet. Det viset som berättat att hon har hållit på halsen, nämligen med tummarna fram och händerna runt om, då är det i princip omöjligt att inte klämma åt både halsartärer och venerna. Och klämmer man på båda, då uppstår ett fynd som man i strypningssammanhang då alltid, nästan alltid ser. Och det är ett fynd som heter då punktformade blödningar, så kallade petecker kallas det för då i rättsmedicinen. Och då säger rättsläkaren här att anledningen till att det inte finns det fyndet, det är förmodligen för att då har lyckats trycka åt artärerna men inte venerna. Och det här problemet uppstår.
Clea Sangborn säger att rättsläkarens förklaring till varför skador som egentligen är vanliga vid så kallad manuell strypning, alltså att en annan person aktivt stryper en, inte stämmer. Rättsläkaren har i sitt utlåtande förklarat avsaknaden av de här skadorna med att 20-åringen enbart lyckats trycka åt artärer och inte venerna i halsen. Clea Sangborn ifrågasätter det och menar på att det är osannolikt. I nästa ljudupptagning förekommer fler grafiska beskrivningar.
Bilaga 55. Och där framgår det då vad den rättsläkaren kom fram till efter obduktionen som var den 7 november. I den obduktionen så kom hon fram till detta. Att hon skriver då att under övriga undersökningsfynd har man funnit förekomst av rikliga mängder, och nu, häng med, inandat magsäcksinnehåll i luftrörsträdet och lungorna. Och sen lägger hon till en sak till. Utspända, luftrika lungor. Båda de två sakerna är fynd som man hittar vid aspiration som leder till kvävning. De här fynden talar för kvävning genom den här mekanismen jag är ute efter, nämligen att man har inandats kräks till luft till lungorna. Och då kan jag alla undra sig, ha, men varför kräks målsäganden då? Ja, varför kräks målsäganden? Och då har det framgått av rättsmedicinska undersökningar, obduktionsprotokollet och av berättelse som också styrks av det här protokollet, att målsäganden faller baklänges och slår huvudet i golvet, bakhuvudet i golvet, och det är där det finns en skada då på målsäganden. Och när man slår huvudet på det ganska hårda viset som det verkar ha varit frågan om här, eftersom att skadan är som den är och uppgifter är som de är, nämligen att hon föll ganska oväntat stelt bakåt. När man får en hjärnskakning, så syns inte det i hjärnan. Det syns inte, och det är därför alla våra andra fall som slår huvudet någonstans, när man inte ser något på röntgen, då säger alltid läkarna: vi skickar hem dig nu, men om du kräks, om du förlorar medvetandet eller känner dig dålig, får inte huvudet, kom tillbaka. Så att en sån typ av hjärnskakning syns inte. Där är mitt påstående då, att målsäganden har kräkts till följd av skadorna i bakhuvudet. Och så att då har vi en situation när det ligger en människa på golvet som då kanske försöker kräkas. Så kommer inte kräkset upp, och så piskas det här slemmet upp och så blir det luftskummigt och så går det ut i de här i lungorna helt enkelt, och det blir en kvävnings. Resultatet är kvävning. Kvävning genom den här situationen som jag beskrivit nu.
20-åringens försvarare hävdar att det är omöjligt att Tove ska ha blivit strypt till döds av 20-åringen. Utöver avsaknaden av skador på sköldbrosk och tungben menar Clea Sangborn att det saknas så kallade petecker. Jag har tagit hjälp av Sonny Björk, som är före detta kriminaltekniker, för att se hur han ser på den rättsmedicinska rapporten och den tekniska brottsplatsundersökningen. Han ser svårigheter med båda.
Ja, petecker, ja. Alltså det är såna små punktformiga blödningar i ögonens bindhinne, ögonlock, svalget bakom öron och så vidare. Det borde ha funnits petecker här. Det jag är första och villig att påpeka att jag har reagerat på det också.
Okay.
Att det inte finns.
Så det brukar förekomma när man då har blivit manuellt strypt? För hon menar ju på det att hon har kvävts, men att hon menar att...
Ja, jag kvävde också. Jag har ju sett det både vid strypningar och kvävningar. Och om du stryper någon, så får du ett övertryck som gör att du får de här punktformiga blödningarna. Så att jag reagerar... Jag tycker det saknas, precis som försvarsadvokaten säger.
I förra avsnittet hörde vi Leif Silbersky säga att det inte finns tillräckligt med bevis för att fälla 18-åringen för mord.
Om vi kan börja med rättsintygen på de här två inblandade, kan vi kalla dem, kvinnor då. Så de rättsintygen, som, de säger ju ingenting heller. De har inga skador eller någonting annat som tyder på att de skulle varit involverade i något handgemäng. Ja, det kan ju ha sin förklaring naturligtvis att de inte har varit det. Va? Mm. Men det ger ju ingenting, och inte deras kläder heller. De tittar ju på nagelskrap under offret också. Ofta när det gäller strykningar så har de ju faktiskt blod och naglar, skrap under naglarna och offren, för att de river och sliter och slår och sparkar när de håller på att bli strypta. Om vi tittar på obduktionsprotokollet då, så har ju rättsläkaren här och tagit del av förhörsuppgifter, och hon har tagit del av kriminaltekniska undersökningsresultat, och då blir ju naturligtvis påverkad av det här. Det här skapar någonting som heter confirmation bias. Det är hjärnan lär sig känna igen någonting genom att man har sett det och hört det och läst det tidigare. Sen kommer det att ligga kvar i huvudet under hela tiden.
Sonny Björks största bekymmer med den rättsmedicinska undersökningen är att rättsläkare tagit del av de misstänktas förhör och därför inte kunnat hålla sig helt objektiva i sin undersökning. Han förklarar även att det inte finns några regler som säger att rättsläkare inte ska få ta del av förhörsuppgifter.
Så själva obduktionsresultatet är ju beskrivet, de olika skadorna. Men sen när man bedömer hur skadorna har uppkommit, så är ju rättsläkaren naturligtvis påverkad av de här förhörsuppgifterna. Och hon använder ju också uttryck som att det kan ha gått till som det sägs vid förhör, si och så. Och det, så kan man inte skriva i ett protokoll. Man kan inte använda förhörsuppgifter i ett obduktionsprotokoll, enligt min uppfattning, på det här viset.
Okay.
Och det är uppgifter som hon har fått i förhören som hon här använder då för att förklara skadornas uppkomst. Och det är ju en subjektiv bedömning hon gör, för det är ju förhörsuppgifter ifrån de här hörda personerna. Och det behöver inte vara sanning, även om det kan vara det naturligtvis. Men det kan också vara lugnt för att det har gått till på ett annat sätt.
Clea Sangborn hävdar även att Tove, istället för att ha dött av 20-åringens våld, ska ha dött av att ha kvävts av sina egna uppkastningar.
Men jag tror att hon har skrivit rättsläkaren att hon har inte kvävts genom sina egna uppkastningar. Ja, och hon har ju mjukdelsblödningar i halsen på flera ställen, så att det har utövats någon form av våld mot halsen, det har det ju gjort, va? Men om de har varit bidragande till alltså att hon har avlidit av det, den slutsatsen drar ju rättsläkaren. Och det är klart, det får ju naturligtvis försvarsadvokaten höra, eller advokaterna höra henne om. Hur säker kan hon vara på det? Ja.
Åklagare Adam Rullman presenterar den tekniska bevisningen som har hittats mot de misstänkta.
Alltså två DNA-spår från Tove på golvet i badrummet. Ett DNA-spår från Tove i bil. Och de här omständigheterna åberopas till stöd för påståendet om att gärningarna skett i badrummet. Och till stöd för påståendet att kroppen sedan transporterats i bil. Ett DNA-spår från på sadeln på Toves cykel. Och det här åberopas till stöd för påståendet att har flyttat på Toves cykel. Rester av lakan och svarta sopsäckar på och in till kroppen. Rester av vit plast och kork vid Toves kropp. Kemisk bensin i brandrester. Det här åberopas till stöd för att påståendet om att kroppen har förpackats på Storgatan 71 och att den sedan har antänts med av inköpt kemisk bensin.
Anders Hanna är Toves pojkväns målsägarbiträde. Under rättegången håller han ett anförande och åberopar orimligheten i de misstänktas beteende efter de misstänkta handlingarna. Han börjar med att visa upp en bild på en leende Tove och hennes pojkvän.
Vad jag menar utgör försvårande omständighet i detta. Missing people letar. Familjen letar. Om man hade berättat, om man utgår från berättelse att det här är en olycka, då måste man också väga det när man skriver under måndagen till hej, jag pratade under några förhör, var det ganska väldigt långt, och berättade ju om allt och när jag senast såg Tove. Polisen har även kollat i min lägga och se om det kunnat hitta ytterligare ledtrådar. Jag hoppas och tror att Tove Skart är tillbaka, men nu är det en tuff tid för anhöriga. Jag vet att vi inte pratar så mycket längre, men detta är en bisarr situation. Ingen ska behöva hamna, och finns det något jag kan göra för så säg till hjärta. Jag försöker vara polisen så behjälplig jag bara kan, och jag skickar stöd till dig och familjen följt av 5 hjärtan. Om det nu är en olyckshändelse, då måste man ju givetvis rapportera om detta. Om inte till polisen, till ambulans, till anhöriga. Men det här ska också vägas mot det systematiska i hela utredningen. Åklagaren har varit inne på antalet förhör, 13 respektive 18. Varför man i ett sent skede, när man är överbevisad, då kliver man in i vissa omständigheter.
Clea Sangborn, 20-åringens försvarare, bemöter Anders Hannas anförande.
Då har vi den här situationen i badrummet. Efter det så har min klient berättat att hon drabbas av tysthet i hjärnan. Hon kan inte tänka, det kommer inte upp några tankar, hon är helt blank. Och det här, det är min analys som jag vill ta upp redan nu. Att hon inte agerar, att hon inte har några tankar, det är en reaktion som jag vill kalla för akut stressreaktion, som jag inte heller har hittat på själv, utan det är en psykologisk reaktion som man kan läsa om. Det här är en reaktion på exceptionell fysisk eller psykisk belastning. Och det här medför då dissociativa symptom. Man upplever att man står utanför, man kan inte göra någonting, man känner sig avskärmad. Och man kan till exempel förneka händelsen. Och sen så kan det leda till olika fysiska symptom då, som hjärtklappning, blodtrycksstegring, svettning, darrning, illamående, sömnstörningar och så vidare. Men det kan också ge upphov till en lite udda och ändrad verklighetsuppfattning som i sin tur kan leda till ett irrationellt handlande. Och anledningen till att jag tar upp det här är den här förblindningen eller det tysta i min klients huvud. Varför gör hon ingenting? Det är den stora frågan här. Varför gör hon ingenting? Varför trycker hon inte? Varför? Jo, på grund av det här. Hon var 19 år när det här hände, hon skulle fylla 20. Hjärnan hos en 20-åring fungerar som en 16-17-åring när individen utsätts för stress. Och det här har jag tagit från en SOU där man utredde det här med om 20, om man ska få livstid när man är från 18 eller från 21. Och där det liksom, utredningen visar tydligt att hjärnan hos en 21-åring eller 20-åring eller 19-åring eller 18-åring är absolut inte fullt utvecklad. Och under stress och under starka emotionella påfrestningar så fungerar hjärnan ännu sämre.
Försvarsadvokat Hanna Lindblom igen.
Min bedömning är att 20-åringen, hon är ju mer eller mindre dömd redan på sina egna uppgifter. Hon har ju placerat sig själv ovanpå Toves kropp när Tove ligger ner. Och hon har placerat sina egna händer på Toves hals. Det är ju ett ganska ovanligt. Det är ju ganska ovanligt att en misstänkt gärningsman placerar sig själv så nära den påstådda händelsen så att vi nästan har ett uppsåtligt dödande bara där.
Men jag tror att 18-åringen har ett betydligt bättre utgångsläge än vad 20-åringen har. Då får jag gissa, så gissar jag att vår 20-åring kommer dömas för det här mordet. Det är min gissning.
Under utredningen hittar man ett textdokument på 20-åringens dator som heter Låtan. I det dokumentet har 20-åringen skrivit låttexter om personer hon ogillar. När Toves pojkvän berättar om relationen till 20-åringen fortsätter han först på ett lugnt och sansat sätt att förklara. Men det hela blir för mycket och han blir märkbart känslosam.
Tove mådde ju jättedåligt över. Så det var ju därför vi båda tog avstånd från henne. Men det har ju varit mycket bråk och sådär mellan dem. Så Nej, förlåt inte.
Men om jag har förstått det rätt, så tidigare bakåt i tiden så har ni alla varit kompisar och umgåtts med varandra?
Ja.
Mm. Okay. När började det här bli sämre då? Har du någon uppfattning om det?
Ja, alltså en av sakerna var ju att Tove hade haft det tillsammans med en kille som hade, och det blev arg över.
Vad var det hon mådde dåligt över?
Alltså, vad jag fått till mig så är de alla bråken, och att hon var rädd för att, för att det har ju synts tydligt att alla som, hur ska man säga, det är ju många som inte är vän med längre. Och det, då snackar hon skit om dem och hittar på saker om dem, vad jag förstått det. Kan vi ta en liten paus?
Och jag var klar så att jag har inga fler frågor till dig, men det kan ju vara någon annan som har.
Första rättegångsdagen handlade om bevisningen och vittnesmål från Toves anhöriga. Under den andra dagen inledde 20-åringen med att berätta sin version av vad som hände under den misstänkta mordnatten.
Men hon har ju sammanfattningsvis sagt att hon har inte varit med, hon har sovit.
Ja.
Vad vill du säga om det?
Ja, jag tror helt enkelt att det är för att hon vill ju lägga skulden, man ska säga, på mig för att helt enkelt komma undan själv.
Tätt följt av 18-åringens version.
Ja, hon var glad. Hon sa att liksom, det har inte mått så bra på länge. Hon verkade typ stolt.
Mer ur de misstänktas versioner kommer i nästa avsnitt. Du har lyssnat på Försvunnen med mig, Alessandro Nilsson. Producerat av A Rabbit Hole för Nordio. Producent Robin Johansson. Exekutiv producent A Rabbit Hole, Maria Thulin. Ansvarig utgivare Mark Malmström Fast. För att höra nya avsnitt före alla andra, ladda ner Nordio-appen. Den finns där appar finns.
Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.